Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi kör väl den vanliga så här, bara för att ljudchecka lite. Vad ni åt till frukost? Var det klassiskt Karlbergs?
Nej, vi var ju på hotell, så i Borås.
Ni var på hotell, sådär ja. Hur är hotellfrukosten i Borås?
Buffé på hotell är alltid världsklass. Så, så länge vi slipper laga dem själva, eller?
Ja, det är, frukost det orkar man inte göra. Man blir bortskämd på Karlberg.
Ja, vad heter hon? Sus, va?
Ja, den dagen man slutar AIK, då kommer man sakna lunch och frukost på Karlberg.
Ja, jag märkte det nu när jag var borta ett halvår. Wow.
Du, man är borta en dag, vilodag. Ja,
Sus, vad är frukost?
Ja, exakt.
Vadå, du fick inte frukost i Ungern, eller?
Nej, alltså det var lite varierat. Det var lite olika. Typ vad tränaren hade feeling för. Ibland kunde vi träna 19 på kvällen, ibland på morgonen 8. Alltså det var olika hela tiden.
All right. Och jag sätter igång.
Nummer 27. Jag är hård för fan. Jag är bengaler, jag är radio Råsunda. Jag är Sveriges vackraste emblem. Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben. Jag är Bojan Djordjic attityd. Jag är en bira.
Vi hälsar välkomna till Radio Råsunda episod nummer 163. Börjar bra det här. Vi hälsar välkomna till Henok Goitom och Anton Saletros. Jävligt stort.
Tack så mycket.
Tack.
Hur är läget, grabbar?
För mig är det bra.
Ja, ja det, jag ska inte klaga.
Inte klaga. Vi berättade, ni kom ner hem från Borås. Det var, ni bodde på hotell, sa ni precis.
Mm. Ja, vi tar ju flyget dit, så att, väldigt proffsigt. Det är inte många i landet som får ha den proffsigheten. Så att, det var bra. Vi flög igår, spelade matchen och flög hem idag. Så att, verkligen på topp när det kommer till att vara proffs.
Brukar ni flyga till Borås då varje år, eller har ni lagt om?
Jag tycker väl att vi flyger varje bortamatch förutom Norrköping och Örebro.
Kanske någon, den enda långa vi brukar ta bussen till är vid Kalmar. Mm. Som inte brukar gå någon flyg. Vi spelar alltid typ söndag klockan 3 och så, eller något sånt där.
Det var inte med förra året, va?
Jo, då flög vi dit direkt och åkte hem.
Vi flög typ dit, den enda gången. Spelade matchen, flög tillbaka.
Åh, oh, jävlar.
Annars brukar det vara bussen dit, men det var jävligt skönt att höra där faktiskt.
AIK 2.0.
Ja.
Ja, men det är bra. Isak-pengarna nu. Då får man spendera på rätt sätt. Ja, men fan, Älvsborgsmatchen, och vi går på den direkt. Vi spelar 0-0 borta mot ett... Det är alltid en tuff bortamatch, men ändå tagit 4 poäng. Eller nu 5 poäng då. Vad säger ni nu med ungefär 24 timmar senare?
Ska vi säga att matcherna mot Elfsborg har varit alltid tuffa på bortaplan, men tyckte väl inte att den här matchen var så tuff jämfört med de andra åren. Jag tycker vi har steppat upp med våran speluppbyggnad och hur vi har ett bra passningsspel inom laget. Det var kanske bara sista passningen som fattades för att vi skulle få de här heta målchanserna. Men det är klart att någon gång under matchen så kommer ju Elfsborg ha en bra period, men jag tyckte väl ändå att både Elfsborg och Göteborg har ju varit sådana här matcher som var väldigt, väldigt tuffa. Men jag tyckte i år att det varit mycket lättare än tidigare.
Vad säger du, Anton? Du...
Nej, men det, jag håller väl med. Det som kanske saknades från vår sida var väl det här lilla sista extra som vi behövde. Kanske den sista dribblingen, sista passningen för att det skulle bli någon bra målchans eller mål, så att säga. Men annars tycker jag, som en också, det brukar vara väldigt tufft, men det kändes som att vi hade bollen och tryckte ner dem, speciellt första halvlek, ganska mycket. Men ja, som sagt, jag kände själv att vi har kanske spelat lite tajt, och första dagen det var lite varmt och sånt där. Jag vet inte hur mycket det spelade in, men jag kände i alla fall att hade man ville göra mer, men min kropp så i alla fall ifrån.
Kände ni så redan innan matchen att det var liksom, vi kör tills det säger stopp? Eller hade ni någon plan inför när ni satte matchplanen? Hur länge ni skulle spela sådär? Ni har ändå spelat väldigt frekvent båda två nu senaste tiden.
Jag tror inte man gör någon plan, utan man... Eller jag skulle säga att det är ganska onödigt att göra en plan i och med att vi inte vet hur vi kommer känna oss. Så att jag tror man bara kör på, och sen så är det så att man kroknar ihop, så får man ta byta. Gör man inte det så kör man hela vägen, förutsatt att man gör det bra.
Mm. Ja, för vi har ju haft väldigt så här frekvent skadelista nu, och många som har gått på knäna. Jag vet inte, man är alltid lite rädd för det, och det får du ta med all respekt nu. Att så här, du har ju haft lite skadeproblem i rygg och tidigare, så att du har ju spelat väldigt mycket nu senaste tiden. Mm. Men det känns bra i kroppen och sådär. Nu blev du förvisso utbytt nu igår.
Det har inte så mycket med tajta matchande. Så, och liksom, ryggen har inte haft problem på typ 100 år känns det som. Så att, när vi fick en liten smäll mot Göteborg, och det har väl inte funnits, eller det finns inga utrymme för att klaga, utan det är liksom köra på. Och sen så tyckte jag väl mot Djurgården som kom upp en bra standard, kände som man skulle trycka ifrån därifrån, men en liten smäll mot Göteborg gör att man inte kanske är 100 i alla matcherna, men nu när vi har 8 dagar till Östersund så är det perfekt att få saker och ting läkt och kunna gå trycka 100% därifrån. Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Nashi mål. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris.
Vi gick ju ut hårt med att ni skulle gästa, och då frågade vi om vi hade lite lyssnarfrågor. Lyssnarna är ju bland det bästa vi har, så att vi tänkte vi plockar ut några axplock därifrån. Och då är det en fråga till båda. Ni har ju varit både länge i Gnaget, fast ni har haft lite sejourer utomlands och i andra klubbar och så vidare. Så vi pratar väldigt mycket om harmonin i den här gruppen, där du, Henok, har varit en orsak eller en faktor som många har tagit fram. Hur skulle ni jämföra att det nu jämfört med tidigare sessioner i Gnaget?
Jag kan ju säga att bara det där, alltså att det jobbet Henok har gjort när han har tagit över efter Nisse är ju inte bara en sån sak. Nisse har varit kapten jättelänge, en riktigt bra kapten. Och det Henok har gjort på de här månaderna han har varit kapten har varit faktiskt väldigt, väldigt otroligt bra, måste jag säga. Att han har fått ihop gruppen på ett sätt som vi tidigare i AIK under mina år inte har varit i närheten av. Alltså. Så att vi gör grejer utanför plan, vi gör grejer i laget, vi har roligt på träningar utanför. Men också så att alltså, vi har många som drar åt samma håll, många vinnarskallar. Och ibland kan det vara svårt att få ihop vinnarskallarna till att dra åt samma håll. Men jag tycker speciellt Henok har gjort det väldigt bra som kapten. Och det smittar av sig. Det smittar av sig små detaljer som kan vara en simpel sak. Att någon skriver någonting i gruppchatten, att man får respons. Och det är bara sådana små saker som vi har skruvat på hela tiden. Och när man skruvar på tillräckligt många saker så blir det till slut en stor grej.
Och så är det Henok, vi har pratat mycket om det här att det har blivit väldigt bra stämning hela matcherna igenom på läktaren, tänker jag då. Men också när det kanske inte har gått superbra så har vi ändå enats och fört den svarta maskinen framåt för att liksom enas till 3 poäng, vilket vi har lyckats med på hemmaplan hittills i alla fall, varje match. Vad kan du säga om det? Du har varit ute lite och skrivit det på Twitter och så vidare.
Mm, alltså, det är så att vi alla vet att när vi har spelat under våren så har det inte gått bra. Ingen har egentligen vetat vad anledningen är. Det har varit nya spelare, ibland ny tränare. Fortfarande samma resultat. Och då, jag tror att bara alla, hela klubben försöker skruva på alla detaljer som finns. Och sen så förhoppningsvis, och alla detaljer som vi har skruvat, så är det någon som kanske stämmer in, men vi kanske inte vet vilken. Men det är väl det att göra det bättre. Jag menar, som du sa själv när jag gick ut på Twitter, det är mer för att egentligen säga att vad vi känner. Jag tror att från läktarens håll så kanske det är många som tänker att vi kan inte påverka. Men när de får veta på insidan hur mycket vi hör, då tror jag också att man får en extra energi av att fortsätta göra det hårda arbetet som man gör på läktaren. Att man faktiskt förstår att man är en del av segern. Och jag tror att det första steget som vi har tagit, och det är väl det att ta och kolla Örebro-matchen, även Dalkurd i och för sig, där vi kanske någon gång under matchen inte har så bra period, men då så hör jag bara liksom positiv energi från läktaren, och till slut har det leda till inga förluster i alla fall.
Mm.
nästa steg blir ju det att vi inte som Barcelona, vi kommer någon gång att förlora. Det är så, och då är det liksom hur reagerar vi då också. Men fram tills nu så tycker jag att vi alla, läktaren, spelarna, ledarna, de som är med klubben, alla försöker ju steppa upp från där de har varit. Så att en eloge egentligen till alla.
Mm. En till fråga, och ni har ju båda erfarenheter av det här nu, men vi pratar tränarstab, arenor runt omkring, alltså proffsigheter kring laget. Hur står sig, hur tycker ni AIK förändrats med det när ni jämför med era utlandssejourer i proffsigheten kring arrangemangen omkring matcherna?
Jag menar, i mina lag som jag har spelat i, det är, många tror att bara för att man spelar i liga så ska vara på en viss nivå. Ta en sån grej som Anton nämnde, det här med frukosten. Den existerar inte i Spanien. Inte de lagen som jag spelade i. Medan här har vi frukostbuffé, om man ska kalla det för. Där alla egentligen kan äta precis det de vill. Lunchen, samma sak. Så har vi liksom allt med behandlingar att göra. Hur vi presenterar träningen, vi presenterar matchen. Man får köra lite extra om man så behöver. Hur man presenterar fysdelen. Allt, jag tror att vi kan inte få allting på plats, men alla känner hela tiden att vi måste bli bättre, för att vi vet att vi är en stor klubb i Sverige. Vi kan inte bara mäta oss med klubbar i Sverige. Så att jag tycker bara allting har blivit proffsigt. Jag menar, som Anton sa, förut tog vi bussen till Kalmar, förra året flög vi. Så här små detaljer som bara blir bättre och bättre. Och vi kan bara lära oss hela tiden av varandra.
Mm. Vad säger du, Anton? Du kanske inte har lika lång erfarenhet.
Nej, jag har inte lika många utlandssejourer som Henok. Men alltså, det känns som att det är något som har växt fram hela tiden. Det känns som att varje år när man kommer tillbaka från ledigheten är det något nytt. En gång var det vi kom till Karlberg och nu ska vi ha pre-activation innan träningen. Ja, vad är det? Och så lär vi oss. Det känns som att vi får kunskap om att bli bättre på olika, på ett bredare område hela tiden. Och det känns som att med det så kommer det också bättre resultat, som Henrik sa. Hade vi kanske inte tagit flyget ner den där matchen mot Kalmar, kanske inte hade blivit 3 poäng den matchen. Det vet man inte, men det känns så i alla fall när vi skruvar på de här sakerna att resultaten går ju hand i hand med det.
Mm. På tal om resultat så har det gått väldigt bra. Då kommer en till fråga här, och den, jag vet inte hur man ska bedöma den, men han undrar, drog du Anton igång drömmar av guld bara för att Nisse brukade göra det?
Alltså, vad jag vet brukade alltid Nisse dra igång den här vi är överallt.
Ja, visst gjorde han det?
Ja, det var jag kommer ihåg. Alltså. Ja. Men det var bara, jag fick bara feeling där att det kändes som vi var starka just då, att vi hade vänt. Det var inte bara vi på planen som hade vänt. Jag kände...
Det är Sirius matchen vi pratar om.
Ja, det är Sirius matchen vi pratar om. För det var ju då jag drog igång ramsan. Mm. Ja, vi vände ju då tillsammans då. Mm. Alla som var där på arenan kände som när vi låg under med 2-1. Så kände jag inte det här som man kan känna ibland att... Ja, shit, kniven mot strupen, vi ligger under 2-1. Ja, vi måste göra någonting nu. Utan vi hade fansen med oss hela matchen så att vi kunde fortsätta jobba på det vi ska göra. För att jag vet själv att ibland, man vill ju såklart gå framåt hela tiden och skapa chanser och så. Men i vissa lägen går det kanske inte. Och när publiken då kör attack, 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 så kanske man dras med i det ibland och gör ett beslut som inte är korrekt. Och då blir det alltså fel beslut, och då kanske de får bollen och kan börja göra någonting mot oss istället. Men den här matchen mot Sirius så kände jag att ja, det var positivt hela tiden, och vi kunde metodiskt jobba på det vi skulle göra och på så sätt skapa våra chanser så att vi kan vända matchen. Så att då kändes det som att något jag inte tidigare känt i AIK, att shit, det är verkligen alla tillsammans i år. Och då känner man att ja, det är ett intressant, intressant grej.
Ja, men spännande. Jag håller med. Du, Henok, det är någon som skriver här. Undrar för att du inte skjuter så ofta. Och om det är en betraktelse du själv har hört eller gör själv.
Det är samma sak som varför jag inte gör översiktsfinter. Jag menar, man måste veta sina styrkor.
Att du drar från Milosevic och distans hela tiden.
Jag måste lära mig Anton har också bra skott. Det var den nya generationen med sådana här wobblande skott. Jag måste lära mig på träningen så att jag kan få till en sån där.
Du hade väl en, var det mot Djurgården typ 2014? Jag tror när Nabbe nickar in någon retur. Det var en lite så stökig bana på den.
Jag tror det var misstag.
Misstag, okej. Okay. Felaktigt inlägg.
Ja, exakt.
All right. Vi pratade lite Isak-pengar här innan. Och då är det någon som undrar vem ni tror av AIKs talanger som får nästa stora genombrott. Jag vet mitt svar.
Alltså de... då tänker vi U19 då, eller? Som kommer att träna.
Ja,
eller?
Jag antar att han... det är väl ingen som är... Alltså, du är talangfull, men du har ändå kommit upp en bit i åldern nu. Ja,
han är etablerad.
Ja, han är etablerad av svensk stjärna nu.
Han har väl 100 matcher nu eller någonting?
Ja, jag har ju, det är helt galet, det får vi prata om sen. Men.
Alltså om vi snackar om U19... Julian ser intressant ut.
Ja.
Han... som jag sagt tidigare också, när Alex var på GTA-laget, det är, man ser kvaliteter och det handlar bara att han får den här rätta vägen, rätta utbildning hela tiden, konstant. För då kan det gå väldigt långt. Så att, men vet, Samuel också tycker jag är en bra målvakt också.
Mm.
Visar nu lite grann ödmjukhet för att bli bättre. Så jag tror de två, de är på rätt väg.
Mm. Har du någon?
Nej, men det är som det Henok säger faktiskt. Speciellt Julian. Jag kommer ihåg hans första träning här gjorde med oss. Han gjorde 3 mål och ingen annan gjorde mål på hela träningen. Då såg man säga, vem är den här killen? Sen har han varit med lite mer och mer. Det finns något där i alla fall, som att, som Henok sa, bara han är på rätt väg och fortsätter jobba hårt, så kan det bli en bra fotbollsspelare.
Mm. Det är ingen som säger Bilal här. Det var ju mitt drag annars.
För mig, Bilal, det är... Det är samma sak som när han...
Uppe,
ja, men det, han gjorde allsvensk debut häromdagen.
Ja.
Och jag glömde ju nämna det i våran ring. Bara för att jag anser Bilal som... Han är typ en del av truppen för länge sedan. Liksom. Det känns inte som att han gjorde en allsvensk debut. Det känns som att han är bara... Ja, men han är en del av laget. Liksom. Så att det är klart att om vi snackar de som är i A-laget. A-laget, det är klart att Bilal har en jättestor framtid. Men i och med att han... Man glömmer så enkelt hur ung han är. I och med att han har varit med oss så pass länge.
Mm.
Så att utan mitt svar är ju från... För de som är liksom i U19 och inte tränar med oss. Men Bilal, såklart, han... Han påverkar i träningarna. Det är inte den här... Det som brukar vara ganska vanligt för unga spelare som kommer upp till A-laget, att man hela tiden får bollen och sen bara passar vidare. Utan man vill ju påverka själva matchen i träningen genom att kanske gå på växtspel eller ta bollen, driva förbi någonting, för att känna att nu gör man någonting, nu gör man skillnad. Det där är, skulle jag säga, steg ett i utvecklingen. Att inte bara stå där och vara lite grann passagerare och bara passa bollen bara för att inte jag ska göra misstag.
Mm. Det där, man får spåna vidare på det. Jag kommer att vi pratade mycket om Andreas Alm, vår gamla tränare. Och han nämnde det för typ, kan det vara 3-4 år, alltså en av hans sista år i Gnaget, att han skulle gärna vilja se att vi supportrar hyllade de unga som kommer upp i försäsongsmatcherna lite som att de är en av de etablerade, bara för att få de här skjutser rakt in och flyga när man har den möjligheten. Liksom. Mm. Och det kändes verkligen som, jag tänkte på det nu när det var Frej, om det var första träningsmatchen eller något. Då startade vi med Julian, som ni nämner, och Gustav Lagerbjälke tror jag med. Och det var sådana där, och Bilal startade och gjorde jättebra på mitten. Och så att det känns som alla har tagit en lite mer proffsig approach till våra talanger. Alltså, de kan ju bevisligen göra bra saker, det är bara att kolla på Isak. Då kanske man ska ha honom som måttstock så, men vi har... Ja, det känns som en annan approach. Jag vet inte om ni har reflekterat över det. Det är något jag tänkte på i alla fall.
Alltså jag tänker på att när man får en sån där energi från fansen, att kanske det kan vara väckarklockan till att kanske bli ännu mer proffsigare i det man gör. Det är väl lätt sådär, jag vet ju själv när jag var ung, att jag var väl inte sådär superproffsig i kanske i kosten eller i sömnen. För att man hade ju kompisar, det blir sommar, det är roligt att vara ute. Men när man får liksom den kicken från fansen, så kanske man menar att jag är på rätt väg. Kanske nu jag behöver bli liksom väckas lite grann till att vara lite mer proffsigare. Man är i stora scenen på något sätt. För när man spelar kanske med U19, så kanske inte känns så stor scen när man spelar de matcherna. Som en full streamad borta match, som 2-1 ifrån Kärnströmmen måste match. Jag är Robin Quaison mot United.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout,
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har en trogen lyssnare som heter Atte Andersson som undrar om, eller hon tycker att ni har växt ut till mycket trogna och liksom stora AIK-representanter för klubben. Är det något ni liksom har tänkt på att ni vill ta en större roll eftersom ni ändå förknippas så starkt med klubben och klubbmärket? Eller är det något som bara växte in naturligt?
Jag tror att både jag och Henok är väl sådana som personer att vi tycker om att ta ansvar. Vi tycker om att integrera, vi tycker om att vara med, liksom, ja, inte gömma sig. Liksom. Så att, det känns som att det kommer ganska naturligt. Ingenting, i alla fall jag tänker på, jag tror inte Henok tänker på det heller. Eftersom att ja, vi är med på grejerna som, liksom, som när det handlar om olika saker inom laget, inom utanför laget. Så att, ja, alltså det känns bara, för i alla fall för mig, som att det kommer naturligt. I alla fall när jag tänker på Henok, det är ingenting han försöker med. Det är bara så han är. Och det blir naturligt helt enkelt.
Mm. Om man tänker lite mer på planen, för jag tror det är att det utgår ifrån lite. För du har ju verkligen tagit ett jättekliv i år, kan väl alla skriva under på. Om du jämför dig själv nu jämfört med ett år sedan, vilka grejer du kan trycka på förutom dina 8 kilometer för frukost?
Ja, det är inte, alltså, jag tror inte det är de där 8 kilometerna det ligger i. Utan det är väl, alltså, jag har ju kört med en personlig tränare under en ganska lång tid nu, så att det är en process som jag hållit på med nu ett tag, att försöka bygga lite mer explosivitet, styrka och allt det där som jag inte hade när jag kom upp till A-laget kanske. Men jag tror också att det är första gången jag spelar på centralt mittfält sen Rickard kom. Mm. Jag har inte gjort det, jag har spelat på kanten då.
Just det.
Som kanske inte är min naturliga position. Visst, jag kan hantera det, absolut, men det kanske inte är min naturliga position, och då är det svårt kanske att få ut det där, de där, ja, extra procenten som gör att det kanske ser lite bättre ut.
Vad hade du för roll i Ungern? Var det inom ett?
Ja, det var lite olika där. Alltså, jag spelade forward en match där faktiskt. Jag spelade vänsterbacken. Alltså, en match spelade jag, en cupmatch. Startade in i mitt. Vänsterback blev skadad. Gick vänsterback. Forward blev skadad. Gick upp som anfallare. Så att, ja, det var bara att köra mest. Alltså,
jag har ju varit med sen Anton kom upp från juniorerna. Vilket år var det? 2013-14?
Ja, 13.
13. Och det man kan se, alltså för mig i alla fall, steg ett för en junior ska lyckas, det är nyfikenheten till att bli bättre. Titta på andra spelare i truppen som spelar matcher. Vad är det de gör bra? Kan jag göra något liknande? Ha ödmjukheten för att lära sig nya saker. För jag kommer ihåg, jag pratade med Anton, jag pratade med, även med Noah, om olika saker man ska tänka på. Och du vet, det finns många, jag kan inte säga många spelare, men det finns unga spelare, när man säger så, då är det direkt, men vem är du som ska säga de här sakerna? Mm. Okej, okay, inga problem, då får du lösa det här själv. Och sen finns det de här unga spelare som tar till sig det. Och sen på planen, ja, men de försöker, misslyckas, försöker igen, misslyckas, försöker igen. Och sen man ser resultatet nu, jag menar, Anton vill alltid spela bollen framåt, i alla fall ha blicken framåt. Sen kanske bollen kanske inte går framåt av olika anledningar, men hela tiden har det här tanken att alltid spela framåt. Som kollar på Sirius-matchen, som vi snackade om, det här med bara passagerare kontra verkligen kontrollera bilen. Jag menar, det är han som tar tempot upp, det är han som tar löpningen, det är han som ser till att det kommer en passning till Nico. Hela tiden det här, man vill påverka matchbilden, man vill inte vara den här junioren som bara passar vidare. Och kollar på Anton nu, så han tar rätt beslut hela tiden, vilket gör att han konkurrerar på ett helt annat sätt kontra tidigare. Nu är det liksom så här, men spelar vi Malmö borta, men kan lägga in Anton. Utan liksom att behöva tänka att, ja men kommer han ta feberbeslut, kommer han inte göra det för att det är en stor match. Nej, men han är etablerad nu. Så att nu konkurrerar på riktigt. Och sen så, du vet, en sak är komma upp till toppen och andra saker är liksom behålla sig i toppen. Och det är också nästa steg.
Mm. Är det något du tog med dig från Ungern, att just vara den här föraren istället för passageraren? Eller är det kommit med förtroendet nu med Rickard och sådär? Eller kan du berätta lite om tiden i Ungern? För det känns som du kom tillbaka som en helt ny man. Ja, alltså. Åkte som pojke och kom hem som man. Det är liksom
men lite så är det. Man får väl... När man kommer upp i AIK, som Henok säger, det är frukost, det är, man blir lätt bekväm. Man vet inget annat. Man vet att, amen, man tror att det är så här bra, men det är frukost, det är lunch efter, det är mamma, pappa, nära, kompisar. Alltså, det är lite sådär, det är bekvämt. Och genom att gå till Ungern, det är ju att gå utanför sin comfort zone. Och när jag gjorde det, jag kom dit första träningen, så sa tränaren, alltså en enkel övning, du skulle passa och gå runt en kon. En kille passade, han gick inte runt konen, gå och duscha. Du är inte här idag, så att träna. Det är ingen mer träning. Och då blir det så här, shit, ja, men jag måste verkligen vara på tårna hela tiden. Sen, ja, och det, på så sätt så skapar man ett... nej, men alltså att man måste vara med hela tiden. Man måste ta ansvar. Man måste tänka så, jag kan inte tänka så, stå och dagdrömma och tänka, vad skulle jag göra nu i övning? Man måste verkligen ta ansvar och se till att, ej, vi måste göra rätt grabbar, annars kommer han kommer köra över oss, tränaren. Och då blir det, man blir mer vuxen, så att säga. Mm. Så känner jag det i alla fall.
Ja. Du har ju utgått, som sagt, från en lite hybridroll, tror jag Alex Axén sa i Seymour. Lite det som sa som Johan Blomberg-rollen förra året. Även om ni förstår vad jag menar när jag säger så. Lite som både fram och tillbaka, som är lite spindelnätet, men ändå väldigt flexibel i sin roll. Skulle du säga att det är din drömposition, eller?
Ja, så just nu känns det väldigt bra. Men det är också att det handlar om connection med de spelarna man spelar med. Nu är det så att jag och Koffa då förstår varandra väldigt bra där i centralt. Men också att jag har spelat med Henok förut. Det är lätt att länka upp med Henok. Man vet liksom när man får bollen att han kommer kolla på dig. Och är du redo att slå en boll, så kommer han vara där. Och det känns som att när man skapar relationer till spelare på planen, så blir det lättare. Då spelar det egentligen ingen roll vilken position man har. Det är som ibland i matchen när jag blir forward och Henok går ner och spelar mittfältare ett tag i en match, och då blir det liksom det blir lätt att vara bra tillsammans när vi har så bra passrelationer utanför och på planen.
Mm.
Så det är väl lite det, som att det blir en hybridroll för att vi rör oss så mycket och för att vi har så bra relationer till varandra.
Mm. Om vi går över till dig då, Henok, och bygger vidare på det Anton säger, så att det här menar att, och det tycker väl alla som har sett AIK i år och senare i tiden, att du har tagit väldigt stort ansvar både på och utanför plan, och det är inte bara med binden på armen, utan det känns som du verkligen har blivit lite pappa i laget på riktigt, med att ta med på middagar, har man sett, och kolla Champions League och det betting hit och dit och sådär. Så känner du själv att du behöver ta det ansvaret, eller har du något som bara du vet du vill få ut liksom, för att du är så pass...
Alltså, jag tror vi pratade om det, att det är så lätt att man tittar på kaptenen, vad ska han bidra, och vi nämnde det inom gruppen att det handlar om att hämta någonting till bordet allihopa. Det går inte att det är bara äldre, det går inte att det bara är kaptenen, utan om vi ska ha det roligt, så måste ju alla på något sätt bidra. Och vi har så många olika personligheter i laget, vilket gör att det blir roligt. Det är alltid någon som tabbar sig, det är roligt, och det är klart att jag vet att det är väldigt sällsynt att lag har bra lagsammanhållning. Jag har haft det bara i ett lag tidigare i Spanien. Och den utmaning som vi står kontra Spanien och här, det är att vi har många från Stockholm i AIK. Vilket gör att alla har sina liv. Men ändå så folk prioriterar att när vi gör någonting tillsammans, att de vill vara med varandra och kanske lämna kanske familj och vänner hemma.
Mm.
Det är också ett kvitto på att vi på något sätt har gjort det bättre. Vi har... Men det är allt från det små lekar på Karlberg eller vi hänger utanför, och det är precis som jag sa till det här med våren också, att vi vet om att det är många bra fotbollsspelare vi har i truppen. Det är bara 11 som kan spela, och visst, det kommer komma stunder där folk är lite besvikna på tränaren för att de inte får spela, vilket är normalt i alla lag. Men vi ska inte vara besvikna på varandra, för att i slutändan vi vill bara alla väl. Och vill du andra väl så kommer det också komma bra till dig. Och jag menar, kolla på mot Sirius där Nico inte har spelat så pass mycket. Och han gör de här två målen och nästan alla i laget hyllar honom just för att de vet hans hårda arbete. Anton spelade kanske inte så mycket i början, men kom in och sen gjort det bra och sen startat, och då man blir man glad där också. Så att Yasin kommer in som wingback och spelar där, Sundgren på mittback. Så att alla gör liksom lite mer än vad de egentligen behöver. Och man märker ute på planen hur, jag menar, det, om Anton tar en löpning upp och någon behöver backa upp hans plats, ja, då folk är villiga att ta det här hårda arbetet som är egentligen så tråkigt, men de gör det för laget och för den personens skull. Och därför ser du ibland att en forward kan vara back, en back kan vara forward, en mittfältare är forward. Så att, jag tycker inte bara, jag kanske gav det en skjuts bara, men i slutändan det är hela laget som bidrar med sina personligheter.
Mm. Hur mycket skulle ni säga att de här hemska grejerna som har hänt med både blodproppar och korsband och benbrott och så där, har sammansvetsat er? Eller hade det varit, alltså, tog mig rätt nu, lika bra om inte det hade hänt? Eller har det liksom fått er samman på något sätt så?
Jag skulle säga att man bryr sig mer. Och det ser man väl också så här hur många som besökte Jesper på sjukhuset till exempel. Och jag tror man går ifrån den här bubblan man kan ha för sig själv, att man ska lyckas med sin fotboll bara själv och tänker mer lite utåt. Och det är klart att när man har utmaningar framför en, speciellt svåra utmaningar, det är väl då man ser folks riktiga ansikten. Och jag tycker väl att vi har verkligen visat en vacker sida.
Mm. För vi gick ut väldigt hårt med stora värvningar inför säsongen, och det pratades mycket om konkurrensen, om är det bra eller dåligt. Hur kände du inför det, Anton, när du kom tillbaka? Var det ett givet val att så här, jag ska ta kampen nu och komma in i Gnaget för att det är starkt? Nu har du kanske, tar ju plats självklart med bra spel och sådär. Men
det var det jag tänkte på varje dag när jag gick och la mig i sängen i Ungern, att jag ska bara jobba här varje dag, sen ska jag komma hem och visa alla. Alltså, jobba här varje dag, så tänkte jag. Och sen när jag kommer hem, då ska jag visa alla att jag är en bra fotbollsspelare, och jag vill att alla ska visa det, speciellt i AIK som jag har varit i så länge. Och ja, det blir liksom konkurrenssituationen, det var så här, ja, men det är bra, det är kul. Låt dem här göra så att jag utvecklas också. Så att det är såklart man kan se på det två olika saker. Nej, inte konkurrens. Nu kommer jag inte få spela, så kan man tänka att nej, men ja, det är konkurrens. Nu finns det fler jag måste ta mig förbi, och det gör så att gruppen hela tiden måste vara på topp, för att ja, gör det inte bra, då kommer någon annan in och gör det bra. Så pass bra är vi. Det är som Henok sa nu. Nico kommer in, har inte spelat så mycket. Jag kommer in och ja, vi gör det bra, så att folk vet att man måste hela tiden vara på tårna för att hjälpa laget till det absolut bästa.
Mm. Ja, för det känns verkligen så. Det som du var inne på, Henok, där med när Nico kommer in och stänker in två baller mot Sirius och avgör den matchen, att det känns faktiskt som att alla bara lyfter fram honom som att han har kämpat hårt. Liksom. Det känns väldigt homogent och liksom genuint i truppen just nu, och kommer väl fortsätta så. Det är väl en anledning att sluta med det. Liksom.
Varje spelare kanske kommer ha en liten motgång under säsongen, och då den som har medgång ska ju hjälpa den som har motgång, för att sen kommer det vara tvärtom. Och alla vet om det, och det är samma sak när man är på bänken. En sån liten grej som att när vi har skott på uppvärmningen inför match, att man, ja, men man hämtar alla bollar just för att de som ska spela ska få bollarna hela tiden. Så små detaljer, man märker också när vi firar. Det kan jag också säga till folk som lyssnar, att man kollar på fotbollslag, man kollar ofta på det defensiva arbetet när man tappar boll och hur ett lag firar. Det är oftast där man ser hur ett lag mår bra eller inte.
Mm. Ja. Det är, ja, intressant. Du gick över och blev kapten efter det hemska som hände med Nisse, hemska beslutet där. Hur är det faktum att du nu är lagkapten, har det förändrat din relation med Rickard och sådär gentemot tidigare? Eller hur, det är klart att det blir en närmare kanske brygga spelare eller trupp gentemot mot ledarstab, men hur, just din personliga relation med Rickard, hur ser du att den har förändrats på något sätt?
Alltså, jag vill alltid prata taktik sådär, även när man inte var kapten. Så det har väl inte förändrats så. Det är klart att det som förändras är väl lite grann det här med att okay, men man kanske ska, man pratar kanske hur gruppen mår, för det är väl ganska naturligt att man gör med en kapten. Öppnar man inte munnen så kommer ju ingen öppna munnen. Så att egentligen jag tycker inte när det kommer till så här, att vara ledare har väl inte förändrats så mycket, utan det är bara mer att man måste vara, det är de här tiderna som gäller, vilket...
Ja, för att Rickard har ju varit inne på det, att han i Nisse då fick ta bort mycket skit med att så här, vara på andra spelare och hur ni äter. Och... Ja. Känner du det också? Alltså,
nej, alltså det, nej, utan alltså, vi har ju några, ska vi inte avstöja för mycket, men vi har våra lekar om man ska säga så, vilket gör att det har underlättat saker och ting, och vi gör det mest för att det är för en rolig grej, så att det har liksom inte... Det är inte jobbigt, men det är en del av att vara kapten, precis som det är också en del av att vara en fotbollsspelare, där du har alltid, det finns segrar men det finns också förluster. Så att, fördelarna med det, eller det hedersuppdraget, är mer viktigare än de tråkiga sakerna.
Mm. Vad säger du, Anton? Ja, du var inne på det lite innan.
Mm, men jag sa det att... som jag sa innan, det är svårt att ta över efter en sån bra kapten som Nisse var. Och Henok gör det helt, alltså, han gör det riktigt, riktigt bra måste jag säga. Det är inte lätt att ta över efter Nisse som har varit så länge och är så tydlig kapten, alltså så självklar kapten som han var. Men det känns som på bara några månader så känns det som att det är nästan, men det är Henok som har varit kapten. Det är han som har varit där, och det kom bara så naturligt för alla, tror jag, att Henok gör de här sakerna. Det behövs också någon som tar hand om alla faktiskt.
Jag är Ivan Torina mot Moskva. Vila i fred. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK.
Vi var inne lite på taktiken här med hur vi har spelat och gjort väldigt bra vår hittills i alla fall. Det får man ju faktiskt ge oss, att vi är obesegrade efter 8 fighter nu. En extra än de flesta andra lag. Men det har ju snackats mycket om 3-5-2-uppställningen. Om den är liksom optimal för AIK, eller om det är liksom, ska vi vara mer ett 4-4-2 eller ett, ja, vad fan vet jag, 3-4-3 eller något så här. Hur säger ni nu? Finns det någon liksom förändring hur ni har spelat i år? För 3-5-2 har ändå funnits i tankarna hos... Eller Norling introducerade den för oss för några år sedan nu, men att det kanske inte har varit så varje match. Men hur ser ni på den i år jämfört med tidigare år?
Jag tror att vi utvecklas hela tiden. När Rickard presenterade det här för oss, 3-5-2 Malmö hemma första gången, så var det på ett sätt. Men under tiden är det en process som fortsätter gå hela tiden. Ja, jag har ju varit med förutom ett halvår då, som fortsätter och till slut måste man ju kolla på, ja, så här vill vi spela fotboll. Vilka fotbolls, alltså, typer finns det i laget? Okej, vad passar de på? Så får man liksom pussla ihop det. Och då kanske det är vissa, jag vet, vissa vill att Nabbe ska vara vänsterytter och inte jobba hem en enda gång och lägga den i krysset varje gång. Men det är liksom, det kanske funkar, det kanske inte funkar. Men just som det är just nu så tycker jag att vi har fått ihop pusslet bra med de fotbollstyperna vi har i laget. Att vi kan anfalla på många olika typer av sätt, men också försvara på många olika typer av sätt.
Mm. Vad säger du, Henok? Alla vet ju att du har en taktisk sida, inte bara i Kanal 9 på torsdagar.
Alltså, jag tror att man ska nog inte utgå från att så här, de spelar 3-5-2, utan man ska utgå från hur vi använder 3-5-2. Jag menar, vi kollade mot Elfsborg-matchen, fysiska sekvenser där Adu kommer ner och hämtar boll och K5 kommer ner och hämtar boll och båda får bli markerade, de roterar, då kommer Anton ner och hämtar boll, helt plötsligt har vi tre centrala mittfältare. Andra gånger så är det bara Adu och Koffe som är där nere, och då helt plötsligt är det mer än 3-4-3. Andra tredje gången kanske är det så att en av ytter mittbackarna, Alex eller Robin i det här fallet, kommer in som bortre defensiv mittfältare. Så att jag menar, det är, man kan prata så mycket i termer 4-4-2, men jag tycker vi använder 3-5-2 på ett bra sätt, och vi gör olika saker beroende på vad motståndarna gör. Mm. Behöver vi inte ha så många spelare i speluppbyggnaden, ja, men då kommer våra mittfältare att stå högt. Är det så att vi blir lite låsta, då kanske vi droppar med en. Blir vi ännu mer låsta, då droppar vi med en till. Så att jag tror bara att ibland så vill folk förändra så pass mycket att man säger vissa saker som kanske inte stämmer. Att man, om man vill att vi ska spela 4-4-2, då ser man helt, ja, men de spelar bara 3-5-2, de spelar bara 3-5-2. Ja, men när Nabbe spelade som mittfältare och jag och Tarek spelade forward, då var det egentligen 3-4-3. Men det var ingen som sa någonting om det. Alla bara, nej, men det här är bara 3-5-2. Men man måste titta på hur vi använder det. Vilka är det som springer ut åt kanten? Så att jag tycker ändå att vi har blivit mindre lättlästa, om man säger så, i år. Och skapa mer huvudvärk för motståndarna. För jag vet inte riktigt hur de ska stoppa oss, i och med att vi har den här flexibiliteten att kunna antingen droppa eller stå högt.
Mm. Om ni har en match där det liksom så här står och kör fast lite grann, hur lyhörd är Rickard och Bartos och gänget på att liksom du, Anton, eller du, Henok, går fram och säger, men vi borde vrida om på det här sättet liksom, eller tar ni den friheten själva, har ni de tyglarna att ni kan liksom vrida om lite där själva? För att det är väldigt komplex, som du är inne på, igen, och formation liksom. Det går ju att ta upp en lite där, dra där och vinkla lite så har man ju liksom ett övertag på en viss kant, men kanske tappa lite på den kanten liksom.
Det ska vi se, att jag tror att Andon också varit i Ungern och vet om det här, att när man, vi i Sverige, vi är väl inte så där taktiskt drillade sen vi var små, som till exempel i Italien till exempel. Men jag tror att när Rickard kom in och tryckte mycket på det här taktik, då är det lätt att antingen finns det de som säger, är det för mycket taktik, jag blir bara snurrig. Eller som våran grupp har blivit, de har insett att med den taktiken som vi har haft inför varje match har lett till segrar, vilket gör att nu börjar alla tänka taktiskt. Så då kan det vara så en situation där Anton säger så här, vi pratar ihop oss, jag och han, på något avbrott, och han säger att det finns yta här, vi borde göra det här. Ja, okej, då gör vi det. Och jag tror att alla pratar med varandra, typ 2-2, 3-3 och 3, de som är närmast. Och man märker direkt att ja, men om det är en backlinje som droppar hela tiden, och då vet vi att ja, det finns ganska mycket yta framför, vi borde söka det. Eller det finns ganska mycket yta på kanten, ja, då gör vi det. Så att jag tror att hela gruppen är så pass taktiskt drillade att vi kan ta rätt beslut. För att det är svårt för en tränare att ta alla 11 och säga gör det, om det inte är ett längre avbrott såklart. Och jag tycker att vi ibland så, till exempel jag som forward, kanske inte ser hur fri våra wingbacks är. Jag börjar prata engelska.
Rickard James.
Ja, exakt. Men det kan ju wingbacks se, och då kan de säga så här, det finns jättemycket yta på kanterna. Ja, okej, men då försöker vi blotta det, den sidan. Så att jag tror att Rickard är ganska säker med vårat beslutsfattande.
Mm. Vi var inne lite på engelska. Det var en fråga jag hade här nu. Vi har ju faktiskt både argentiner och ghananer och finnar och det, islänningar. Så hur liksom, pratar ni alla fotboll där? Fattar alla liksom? Jag ska inte säga att någon är dum, men liksom, det kan ju vara rätt knepigt så där, och som du är inne på, Henok, lite grann med att man kan inte hänga med på sådär, men på alla drillningar hit och dit. Men hur liksom, är alla med på tåget? Eller hur går det att förklara det på något enkelt sätt liksom?
Jag tycker det, eller hur? Alltså, vi pratar ju väl engelska.
Vi pratar engelska överallt hela tiden, känns det som, så att.
Ja.
Nej, det är ingenting jag reflekterar. Det känns som att alla är, som Henok sa innan, så taktiskt medvetna nu för tiden, så att det kommer ganska naturligt att ja, men vi ändrar en grej här, den här matchen, och den här matchen byter vi och ändrar och så att Rickard pratar ju engelska hela tiden, så. Mm.
Mm. Jag hörde, när Nabbe var här, då var han nere och pratade med Ado som Spider-Man där i mitten, kommer jag ihåg. Ja, jävligt fint. Ja. Vi hoppar vidare och vi pratar lite dig som kapten nu, Henok, och ska ju absolut, du har varit kapten i 3 månader sådär. Men många har ju pratat om dig som, när du kom upp som en framtida kapten i AIK. Är det något du liksom reflekterar över i framtiden, eller ser du själv som en liksom informell kapten?
Nej, alltså jag har aldrig tänkt på när folk säger att man är framtidig kapten, vad var man för början, man var kärna och sen var man något annat och sen var man, jag vet inte. Men nej, det är ingenting jag har tänkt på, utan när jag är på planen, om vi pratar planen, så kommer det ganska naturligt att jag vill hjälpa, alltså jag vill hjälpa dem jag är nära runt liksom, som jag och Henok i senaste matchen. Då att jag visste att när han och Stefanelli försökte vägga så följde de med dem, och sa jag till Henok, men släpp bara bollen, jag är ganska fri i den här ytan, så att jag är här för dig. Och sen nästa situation kommer Henok säga till mig att vi har liksom kommunikation med varandra, och när man kommunicerar mycket med andra spelare, tror jag, på planen, så kanske det ser ut som att, ja, att, ja, jag vet inte, tidigare år genom ungdomsledningen så har jag haft AIK-tränare som har sett den saken, och då kanske de tänker att ja, men det här är en framtida kapten, och så har det väl fortsatt på den vägen, så att säga.
Mm. Vi har pratat lite om det här med, du var inne på sociala medier och skrev om det här positiva som vi tillsammans har skapat nu på Friends Arena. Men det har varit intressant, för många är lite så här, ja, men det ska vara lite krav på matcherna. Det ska vara, är det inte en passning som går rätt när man ligger under mot ett lag, då ska det fan höras liksom, och då ska de ta tag i det. Men hur skulle ni se att ni blir, nu bevisligen har vi blivit bättre av att tillsammans jubla fram eller heja fram laget, men hur har det varit så där? För det har varit på flera matcher när det har varit riktigt alltså risigt på läktaren, att det är så jävla irriterat, för inte det är kul, alltså det är nästan som man jublar mer åt motståndarna för att det är, ja,
jag kan säga så här att
är det något blir bättre av, är min fråga på det liksom.
Nej, men bara att liksom lite fakta, motståndarna, många motståndare som kommer till Friends, det är ju en del av deras taktik att se till att, men vet du, gör vi så här så får de fansen emot sig. Och då blir det lättare för oss att spela. Och då är frågan så här, okej, vi kan ställa krav. Men då är frågan, kommer det hjälpa oss med de kraven? Att man ska alltid ställa krav för att det är AIK liksom, och vi är stor klubb. Men på vilket sätt ska vi göra det? Det finns de som har spelat i AIK flera år, så vet de att om de buar så det går in genom högra örat och går ut genom vänster, så fortsätter de spela. Men kanske det finns 2-3 som kanske inte klarar av att göra det. Och plötsligt är vi 8 man istället för vara 11 man. Och jag tycker bara att, jag tror att Örebro, jag tror inte man kan få en bättre kvitto än Örebro-matchen, där egentligen första halv vi är ganska, ganska dåliga. Man går in med en tanke i halvlek att det här kommer bli en lång kväll. Och så kommer vi ut i andra halv, vi har ju ändrat egentligen en taktik, och det var väl att spela mer direkt. Och så fansen bara trycker på med en positiv energi.
Ja, fan bra tryck där nu, alltså, helvete.
Och du vet, jag kollar på Örebro slutade spela fotboll. Mm. Men vi har egentligen inte förändrats någonting, alltså rent taktiskt, det var en sak bara. Men de slutade spela fotboll och så märker man att nu kommer 1-1 och vi trycker på. Det bara en sån sak. Jag tror att det är nog kvitto nog för att liksom se vilken väg som är bäst för oss just nu. Mm. Och vi gör vår bästa vår på, jag vet inte hur länge. Så att krav ska det finnas, men jag tror att innan vi ställer just de kraven, kolla hur det har varit med matchbilderna, hur de har förändrats drastiskt när vi bara hållit ihop allihopa.
Mm. Vi har en sista lyssnarfråga som är till Henok, som undrar om du kan tänka dig att avsluta karriären som mittback. Eller om det är en passning till att du börjar bli långsam, eller om det är bra på att ha spelet framför, jag vet inte. Men vi fick en sån fråga. Det är inte att tänkt på kanske.
Nej, men jag tänkte på senaste matchen mot Elfsborg, hur jag kände väl så här, men det här var en ganska enkel match. Och så kommer Pertan och Alex efteråt och bara, det här var jobbigt. Så vi fick springa fram och tillbaka. För att då är det forward som ska hela tiden avgöra om de ska springa fram. Och då kände jag efter matchen, man kanske inte ska bli mittback. Alltså. Det är inte så lätt som man tror. Nej, alltså.
Men sen såg du också hur lätt han tog bollen av Jebali också.
Ja, den var fan snygg alltså, helvete. Sista krämen som står kommentatorfyllan innan det blir utbytt. Ta den löpningen. Snyggt jobbar. Vi ska snacka lite framtiden när vi avrundar. Och då har vi faktiskt Östersund som kanske har målats upp som laget att slå inför säsongen i alla fall. De har väl inte börjat svinbra, men vi har ju dem som om en vecka ganska precis. Vi har ju Noah där uppe. Har du lite insight på honom eller?
Ja, men vi snackar dagligen, så att men han just nu är det radio silence.
Silencius då.
Och Kapos också.
Ja, Kapos också. Han kommer in. Nej, men jag vet inte så mycket om det faktiskt. Han har varit ganska tyst om taktik och sånt senaste tiden. Vi har bara pratat normalt så att säga.
Ja, och du har ju fan analyserat dem i TV hela vintern.
Ja, men jag tror att alla har koll på hur de spelar. Jag menar, de kommer förmodligen vilja visa hela Sverige att de inte ska vara där nere. Så att, jag tror inte väl ingen i truppen ens tänker på att det är ett bottenlag. Utan det är en stor match oavsett vad tabellen säger.
Mm. Och sen har vi ju fan Bayern om 2 veckor också ungefär. Mm. Är det skönt? För det där har man pratat mycket om nu i Stanley Cup-sidor med back-to-back. Och det är 3 dagars vila hit och dit. Och att fotbollsspelare inte kan spela med så kort mellanrum och så där. Blir det skönt när det är bara en match i veckan så att säga, eller det är inga avbrott mitt i veckan så.
Jag tänker mest på att vi kan få alla redo till Östersund. Mm. Och sen därefter så har vi väl, jag tror det är en vecka innan Bayern. Mm. Då är alla redo där, och sen så efter Bayern så börjar det 3 matcher på en vecka, och då kommer vi kunna vara 100% till den veckan. Mm. Men jag tror också det att det är väl kanske en vanlig sak, jag menar varför lyckas liksom alla storklubbar ute i Europa spela torsdag, söndag och alltid spela på topp liksom. Så att Jag tror det handlar om vanesak och ju mer man gör det, desto lättare blir det.
Mm. Vad säger du, Anton? Har du?
Nej, men jag pratade med Rabbe häromdagen. Rasmus Lindqvist, för de som inte vet att han kallas Rabbe. Att jag har inte spelat så frekvent hela tiden. Så jag tror det var efter någon match där jag var lite trött och sånt där. Och så han bara, nej men han bara, jag blir inte trött. Alltså, han bara, min kropp den är van nu vid det här. Alltså, det känns som att den hela tiden är... Ja, han bara, jag vet inte om jag är trött eller pigg. Det bara är. Och det är väl det han också säger, att man kommer in. Han har spelat väldigt mycket så att kroppen bara vänjer sig. Mm. Så det tror jag att... Ja, det är väl nyckeln, att när vi kommer in sen i juli där och det blir lite Europa-matcher och sånt där, då känns det som det bara mas på. Och vi är ganska, om man till exempel tar förra året då när vi förlorade då i Braga och sen sent med förlängning och allt det där, sen flyger hem, åker buss till Uppsala och möter Sirius och näst i princip samma startelva och alla kör.
Ja, det var en riktig
så det är bara en sån där sak. Ja. Så att man kommer in i det mer och mer.
Har du bra träning? För vi vill ju, det är lite det vi kommer in på nu, att vi vill ju faktiskt till ett Europa League-gruppspel i höst, och då behöver vi kunna lira på två fronter för att kunna ta både guld och spela bra i gruppspel i Europa League. Så det är väl en bra träning, antar jag.
Det är därför bra att alla har bidragit till alla segrar på något sätt. Jag menar att det känns inte som det finns någon spelare i truppen som inte har gjort något jobb för laget. Och det är som du säger, när det kommer Europa League, det kommer komma, som det har kommit nu, det har kommit skador, folk har kommit in. Och det är det, hela truppen har bidragit, det är därför vi också har kunnat hantera skador och trötthet.
Mm. Jag tror vi avslutar så. Har ni något ni vill säga till lyssnarna innan vi... Bommar igen butiken och går ut i vår eller sommarvärmen som det faktiskt är nu.
Fortsätt samma sak på läktaren, så ska vi fortsätta ha en bra lagsammanhållning i laget och göra det bästa vi kan som vi har gjort hittills.
Anton, har du något du vill?
Bra så.
Bra så. Då tackar vi för det och tackar för att ni lyssnat på episod nummer, vad det nu var, av Radio Råsund.
163.
Grymt. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.